Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Sen när jag kom in då till avdelningen, och korridoren är ju ganska smala, vad är de, 2 meter breda. Och då är det dörrar på varje sida där intagna bor. Och då var det alla från varje sida, alltså bankade på dörrarna och bara grattis, grattis. Åh, nu har du blivit mamma. De visade ändå att jag behövde det också, du vet, att känna lite glädje i min sorg då.
Daniela.
Hej.
Slå dig ner.
Tack, tack.
Du lyssnar på Bakom galler, en exklusiv Podmi-produktion där Susanna Histrius och jag, Alexandra Sannemalm, träffar människor som dödat eller begått andra grova brott och nu sitter inne. Hur hamnar man egentligen där? Och hur ser vägen tillbaka ut? I det här avsnittet intervjuas Daniela Pedersen, som just nu avtjänar ett 3-årigt fängelsestraff på anstalten Ystad för rån. Under många år har hon åkt in och ut från landets anstalter. Och för 2 år sedan födde hon en dotter, samtidigt som hon avtjänade ett fängelsestraff. I det här avsnittet berättar hon mer om hur det är att bli mamma på anstalt. Och så om missbruket, återfall på fängelset, och om hur hon ser på framtiden. Vi varnar känsliga lyssnare för starkt innehåll.
Jag heter Daniela Pedersen, är 25 år gammal och sitter på anstalten Ystad för 2 rån, 3 utpressningar, misshandel och våld mot tjänsteman.
Anstalten Ystad är ett kvinnofängelse av säkerhetsklass 2, alltså en lite lägre säkerhetsnivå. Runt om anstalten löper höga stängsel med taggtråd. Längre in på området kan man skymta en gräsmatta, en basketkorg och 2 bänkbord. Vi har fått ett av de lite större besöksrummen inne på anstalten för dagens intervju. Härifrån brukar man hålla häktesförhandlingar på länk. Och i rummet finns en stor tv i en box av plexiglas. Ett runt bord med 4 stolar och ett vitt tungt tyg som döljer en vitmålad tegelvägg. En väggklocka tickar i bakgrunden. Jag har fått ett personlarm, men personalen tror inte att jag kommer behöva det.
Alltså när jag var liten så tänkte jag inte att jag ska bli kriminell och jag ska sitta i fängelse för det här och jag ska få barn på anstalt och du vet, det var inte det min plan var. Min plan var ju att jag skulle ta mig ifrån det negativa som hände under uppväxten och ändå göra något bra med mitt liv. Men på något sätt så gick inte det. Alltså den världen jag har levt är ju äta eller ätas, liksom.
Vi har ju haft brevkontakt i några månader. Och under brevkontakten så har du dels flyttats 2 gånger mellan anstalter. Och sen så isolerats några gånger, som jag förstod det.
Isolerat 1 gång i 6 veckor.
Vad var det som hade hänt då?
Jag slog en personal. Det började då med att jag bråkade med en annan intagen. Och sen så tog då några personal in mig till ett fikarum på jobbet då i Hinseberg. Och skulle lugna ner mig och sånt. Men då var det en, om jag får säga det själv utifrån mitt perspektiv, att det var en väldigt oprofessionell personal. Och hon hade en viss blick som jag har sett när jag blivit misshandlad när jag var barn och sånt där. Och jag vet att det helt plötsligt så blev det svart och jag flög på henne.
Daniela är 25 år. Första gången hon dömdes för brott var hon 16. Då handlade det om narkotikaförsäljning och straffet blev ungdomsvård.
Jag är en väldigt positiv, äventyrlig person. Men man har ju haft det tufft. Ja.
På vilket sätt har du haft det tufft?
En tuff uppväxt som har lett mig till gatan. Liksom självförsörja mig med försäljning och lite sånt.
Vill du berätta hur det har varit uppväxten?
Den har varit tuff. Övergrepp och misshandel och sånt där. Så jag stack hemifrån när jag var 14. Och ja, hade inga pengar och jag vägrade komma hem. Så jag började med att tigga på gatan och sen så kom jag in då i drogernas värld när jag var 15. Och började röka på och började sälja. Mm.
Hur var det då att som så ung person liksom lämna hemmet och liksom hamna på gatan på det sättet som du beskriver?
Det var läskigt. Jag var ju bara 13-14 när jag började rymma hemifrån och ja, man blir utsatt av människor och ja, det är dagens samhälle inte det bästa. Och det var det inte heller för då 10 år sedan. Så det har varit tufft. Vi säger nog om jag hade fötts i en, alltså med bättre förutsättningar, inga övergrepp och sånt, så hade jag kanske inte sökt mig, tror jag, till just de där människorna. För man bedövar ju allting som man har inom sig, med tanke på att jag har ju inte gått till någon terapeut eller psykolog. Liksom jag har ju mått så dåligt då, mer än jag var yngre då. Så jag har ju börjat missbruka just för att dölja det här. Och det var liksom, jag tyckte det var kul liksom. Jag mådde ju bra för första gången liksom.
Hur utvecklar sig det här droganvändandet då?
Ja, det går ju från det ena och det andra. Först börjar man röka på, sen så blir det amfetamin, sen blir det MDMA, ecstasy, mycket alkohol. Och sen så fick jag ju då LVU när jag var 15 och ja, haft väldigt vagabonderat beteende. Stuckit hit och dit och ja.
Jag har ju kikat på dina papper och som du säger, du blir ju LVU-placerad när du är 15 och hamnar i fosterfamilj eller familjehem sen. Hur har den här tiden varit för dig?
Nej, det var inte lätt. De kallade mig liksom ett jobb. Och ja, det kändes inte bra. Komma till en familj med mina problem, med min uppväxt. Och jag hade väldigt mycket ilska och aggression. Och, ja, så det var inte lätt.
2013 så döms du sen för narkotikabrott till ungdomsvård. Och efter det så har du ju fått flera domar på dig som du berättar. Kan du berätta lite om den här tiden?
Ja, det jag säger den här tiden, det var väldigt kaos. Jag hade precis då berättat för min familj vad jag har varit med om.
När Daniela är 15 berättar hon för sin familj om vad som har hänt när hon var liten. Om våldtäkterna och övergreppen som hon blivit utsatt för som barn. Hon gör flera polisanmälningar, men samtliga läggs ner eftersom det gått så många år sedan händelserna och det inte finns tillräckligt med bevisning.
Under övergreppen så blir jag tillsagd att om du berättar detta för någon så dödar jag dig. Jag dödar hela familjen. Så liksom, det var inte så att jag klarade av att berätta. Liksom. Jag sa liksom, ja, men jag blir utsatt för övergrepp. Men de ville att jag skulle berätta mer detaljer och det klarade inte jag av. Liksom, det är jobbigt för vilket sånt offer som helst. Liksom. Så, men det blev en utredning. Personen blev ju häktad i 2 dagar. Och sen så blev han ju släppt brist på bevis. Och sen så lades det ner. Så det var verkligen sån, ja, man ville ju ta livet av sig. Man mådde inte bra liksom. Jag försökte liksom be om hjälp. Men det kändes inte som att jag... Myndigheter tog mig inte på allvar. Polisen när jag försökte anmäla de här övergreppen tog mig inte på allvar. Och, ja. Så drogerna blev min trygghet. Medan jag rökte på cannabis då så liksom kom jag. Så jag tog sig från den där ångesten. Utan jag kunde...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det var i Lala Land liksom. Och det var skönt. Att istället för att sitta med det här trycket över bröstet och bara, ja, men jag vill ta mitt liv liksom. Så det, ja, men det blir min trygghet och min hjälp då att klara av det vad jag har varit med om. Sen så berättade jag för mamma då när jag var 18 att mamma, jag har börjat med kokain. Och tillsammans sa hon, vi kämpar då för att du ska sluta. Ja.
Och hur gick det?
Det gick inte bra, jag var inte redo eller så. Jag ville ju hellre ta droger och komma iväg än att typ prata med psykolog som jag blivit rekommenderad och sånt. Det är lättare alltid att fortsätta med missbruket. För att när man väl får, när man väl tar den första blosset på holken eller när man tar den första linan, så känner man, shit, wow, är det så här det känns som att må bra? Men man vet ju ändå att i slutändan när drogerna går ut i kroppen så mår man ju skitdåligt igen, och då försöker man fylla på det, och sen är man där nere i den onda spiralen där man måste ta jättemycket hela tiden.
I slutet av 2018 döms Daniela återigen för försäljning och hantering av en större mängd narkotika till 1 år och 2 månaders fängelse. Hon släpps från häktet i väntan på dom. Och under den här tiden händer det någonting som kommer att förändra allt.
Då blev jag gravid. Då efter jag hade fått den här domen, och jag ställde inte in mig. Delvis för att när jag fick veta att jag var gravid var jag jätterädd. Liksom, man har ju hört om folk som får ha sina barn på anstalt. Men sen så tänkte man ändå, nej men socialen kommer ta henne. Socialen kommer ta henne liksom. Så jag var jätterädd. Och då gömde jag mig liksom. Eller jag höll mig borta från problem liksom, där jag kunde stöta på polisen. Och tiden gick och magen växte. Och sen så jag bråkade med min dotters pappa jättemycket. Och så stack jag då en dag från lägenheten. Då åkte jag upp med en vän då till Falkenberg. Och då hade jag bestämt mig, nej men imorgon ska jag ställa in mig då på anstalt. Och jag skulle kontakta socialen och berätta att jag var gravid och hur man skulle, ja, ta det därifrån liksom. Men en kväll, dagen innan jag ska ställa in mig, så knackade på dörren. Jag och den här killen sitter då i soffan och jag säger, jag får en konstig magkänsla. Jag säger till han, öppna inte. Och han öppnar inte, men han bodde då med en annan vän i lägenheten. Och han var ju närmast ute i dörren, så han gick och öppnade. Då kommer det in en person och hugger den här killen. Sju knivhugg typ. Och jag fattar ingenting, jag förstår inte vad som händer. Och jag ser ju bara några handrörelser mot kroppen. Sen så är det blod överallt då. Och sen så kommer då polisen. Och då har jag ju fått prata med SOS Alarm. Jag räddade då den här personens liv. Med tack vare att jag plastade in runt magen. Där det var mest knivhugg då. Polisen kommer. De känner igen mig. För jag har blivit tagen väldigt mycket där i Falkenberg. Och de kör mig till häktet i Göteborg. Då var jag i 6:e månaden. Där får jag vara i 4 dagar. Och sen så, jag visste att jag hade plats på anstalten Sagsjön. Och sen så kör de mig dit. Jag blev ju orosanmäld. Både från polisen och från anstalten.
Hur är det att vara gravid då på anstalt?
Alltså det var ganska bra. Tjejerna, andra intagna då, tog väl hand om mig och gav mig extra frukt. Och ja, de gödde mig verkligen, du vet, magen ska växa och barnet ska växa och sånt. För jag var ju lite underviktig. För att jag hade en väldigt kaosartad graviditet. Jag spydde ju typ 23 timmar om dygnet i 6 månader. Vilket är väldigt ovanligt har jag hört, men det hände mig. Så när jag fick bra vård och det var bra personal och de hade planerat min förlossning också inne. Alltså verkligen, alltså anpassat förlossningen, vilka som skulle vara med på den efter mitt behov och vad jag har varit med om, att inga män skulle vara med och sånt där. Så, men det var faktiskt, det var jättebra. Alltså det var faktiskt bättre än vad jag trodde att vara gravid i en anstalt.
Hur ser själva planerandet ut för förlossningen?
Alltså jag pratade ju, var ju hos mödravårdscentralen varje vecka då. Och då hade jag en jättebra barnmorska där. Vi planerade att jag skulle ligga i ett bad innan förlossningen. Och ha lustgas och epidural då. Eftersom jag är så rädd för smärta. Typ. Var livrädd för att föda. Ville egentligen göra kejsarsnitt, men det vill de helst inte. De märker typ på en om man ändå klarar av att föda. Sånt där. Ja, men... det var ju planen då. Och där ganska snabbt tror jag att jag kom i kontakt med socialen. Och de frågade mig om vart jag ville att min dotter ska vara. Om jag har någon familjemedlem. Och jag hade inte kontakt med min familj då. Jag sa nej, jag har ingen anhörig, alltså någon anhörig som kan ta hand om henne. Men då sa ju de på anstalten, personalen då, att jag skulle få ha henne. Så jag fick ju en stor cell med, skötbord och sånt där. Och plats för en spjälsäng och sånt där. Men helt plötsligt så när jag pratade med socialen så säger de nej, men vi vill placera min dotter då i familjehem. Och jag hade inget annat val, för att jag ville ju ändå samarbeta med socialen för att ha de bästa förutsättningarna att få hem mitt barn. Så då skrev jag ju på papperna. Då insåg jag liksom nej, men de kommer ta henne. Och sen var det dags för förlossning. Det började med att jag vaknade 1 på natten, lördag den 9 maj. Och jag känner mig kissnödig och ska ringa på, för vi hade inte toalett i rummet då. Och helt plötsligt när jag står där och ringer på till personalen så bara... vattnet gick liksom, jag fattade ingenting, jag var shit. Så de kommer, de bara, nej men nu är det dags att föda och sånt där. Jag bara, va? Helt oförberedd, hon var ju beräknad den 11 maj. Så jag var ju helt så här, shit, extas typ. Eftersom jag åker från en anstalt så fick man ju vänta några timmar. Så jag fick vänta typ 4 timmar innan vi åkte iväg då till Varberg. Och när vi väl kommer till Varberg, då är jag öppen 6 centimeter. Och då säger barnmorskarna där att nej, ni får åka tillbaka i kriminalvårdsbilen till Östra sjukhuset i Göteborg. För vi har inte plats för Daniela och hennes dotter här. Jaha. Med mycket om och men så fick vi en ambulans då. Åka jättefort till Göteborg. Och eftersom jag var nära på att föda i både bilen och på då sjukhuset i Varberg. Så fick jag en spruta i låret som skulle stoppa verkarna. Och sen då när vi kom fram till Göteborg så hade jag fått påfyllning med det här medlet då för att stoppa verkarna. Så det tog ju lite tid då. Och då hade jag jättebra personal med mig. Och sen så bytade de ju av eftersom... En förlossning kan ju ta ganska lång tid. Så fick jag 2 nya personal då. Som då visste vem de var. Från anstalten Sagsjön. Ja, sen helt plötsligt när jag låg där med lustgasen. Så då var det dags för förlossning. Och 12:45 började jag krysta. Och 12:51 var hon ute. Så det tog 6 minuter.
Vad händer efter att barnet har kommit?
Direkt när jag kände att hon var ute så började jag gråta. Jag visste ju att snart har de henne. Det var väldigt jobbigt. Jag ska försöka inte bryta ihop.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, men det var väldigt jobbigt. Och jag hörde inte henne skrika. Så jag fick ju panik direkt. Och jag har ju varit jätterädd för så här plötsligt spädbarnsdöd. Och att föda dött för ett barn. För jag satt ju med några tjejer som... De hade varit med om det liksom. Så jag var ju jättepanik. Men så började hon skrika och... Ja, och sen fick jag vara med henne i 10 minuter. innan barnmorskan ryckte henne ifrån mig.
Men då, de tar barnet. Och sen så, vad hände med barnet då?
Hon var ju kvar på sjukhuset i 3 dagar. Och sen så kom ju socialen till sjukhuset och då jourhemmet, jourfamiljen. Så hon var ju där i 3 dagar. Jag åkte hem efter 6 timmar efter förlossningen. Åkte jag tillbaka till anstalten. Eftersom jag inte fick träffa henne mer från barnmorskan.
Mm. Och hur var det att komma tillbaka till anstalten då utan barn?
Så jag, både jag och personalen bröt ihop. Jag satt och pratade med en kvinnlig personal och hon sa till mig, kämpa nu för henne. Och hon bröt ihop för hon tyckte det var så sorgligt. Och de såg ju på mig, jag var helt förstörd liksom. Inte ens 10 minuter med mitt barn liksom. Det var verkligen, jag har inte kämpat för att bli mamma för det här. Så det var jättejobbigt. Men sen när jag kom in då till avdelningen och korridoren är ju ganska smala. Vad är de? 2 meter breda. Och då är det dörrar på varje sida där intagna bor. Och då var det alla från varje sida. Alltså bankade på dörrarna och bara grattis, grattis. Bom, 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 bom. Åh, nu har du blivit mamma. Du vet sådär. Och de verkligen, de visade ändå att jag behövde det också. Du vet, att känna lite glädje i min sorg då. Ja, så det var jättehäftigt. Jag hör bankandet fortfarande än idag i mitt huvud.
När Daniela kommer in till sin cell igen, bara några timmar efter att hon fått sin dotter på sjukhus, ställer hon sig vid fönstret och öppnar vädringsluckan. Genom den kan hon prata med sin bästa kompis i cellen bredvid.
Hon bara och sånt och säger jag var helt slut, jag var vaken i liksom, ja, jättelänge, mer än 24 timmar tror jag. Men jag envisades, för på förlossningen så tog vi bilder med mig och min dotter då. Och då var personalen snälla, de hade förberett en sån utskrivsmaskin som man kunde få så, som att man framkallar foton hos en sån där fotoframkallare typ. Så jag envisades, jag bara, jag kommer inte gå och lägga mig förrän jag har fått bilderna. Och sen så fick jag bilderna 4 på morgonen och då tittade jag på henne och så somnade jag. Ja. Så ringde hos mig och meddelade att nu är min dotter där. Och vi har hittat ett familjehem. Så berättade de om dem och att de har blivit godkända i utredningen. Att det blir familjehem. För att det är jobbigt också för ett barn. Dels blir fråntagen sin mamma och sen kommer till 2 äldre personer och sen blir flyttad efter 10 dagar. Så det var lite jobbigt, men ja, hon har ju varit där sedan dess nu. Jag förstår ju varför socialen är så hårda. Och det är jag ändå tacksam för. För att om jag är in i ett missbruk så vill inte jag ha tillåtelsen att få hem mitt barn. För jag skulle aldrig förlåta mig om någonting skulle hända.
Efter att Daniela avtjänat sitt straff släpps hon från anstalten och återgår till ett liv med missbruk. Du sitter ju bland annat då för rån. Mm. Är det här ett sätt att då finansiera det här missbruket?
Alltså det var både ja och nej.
Daniela säger att motivet delvis är pengar. Men enligt henne så handlar det också om hämnd. Hon berättar att hon som barn har blivit utsatt för sexuella övergrepp och känner att hon aldrig har fått någon upprättelse.
De här personerna som jag rånade, jag visste att de här personerna tände på yngre personer. Så det var liksom min revansch typ på något sätt. Att, ja. Sen så var det ju också för pengarna då, till droger såklart. Men det var också för att ge tillbaka lite. Och att få, alltså, försöka att få några sådana personer ut i världen. Att de inte vågar göra något sånt igen.
Och hur fick du reda på det då, att de tände på yngre personer?
Man la ju upp ett fake-konto då på någon sajt. Och sen så sa man då att man var yngre. Och de skriver konversationen att de gillade det och så vidare. Så då blir man ju arg. Jag blev arg.
Daniela gör en plan för hur rånen ska gå till.
Men det började ju med att jag bara fick en dille eller en idé i huvudet om att på något sätt, för att ändå försöka må bättre i mig själv, att försöka hämnas. Och ja, med det livet man har levt så har man ju hört lite om olika sajter och sånt där. Och där har man ju hört att ja, men det finns män som gillar att träffa yngre personer, mindreåriga och sånt. Så jag vet inte, mitt i när jag var påverkad så jag bara, okej, jag ska skaffa en fikprofil och ta hit dem. Så det blev det att jag skapade den här fikprofilen, fick kontakt med några stycken. Bokade då träff med en av dem. Och sen så, jag kan ju se ganska ung ut om jag inte har smink. Så jag var ju osminkad, vet, gjorde mig lite så flickaktig och gick och träffade den här personen, trodde den här personen till lägenheten. Och han ville ju betala för sexuella tjänster. Men det han inte visste var att det skulle komma in 300 personer i lägenheten. Och där kommer de andra tre in. Och jag spelar ju sådär ett ovetandes typ. Och så kom de andra in och med kniv och hota. Och vi, sen ja, slog vi han och ja, liksom sa till han att vad håller du på med? Tror du att du skulle få sex med en minderårig här? Nej. Liksom. Tvingade han att föra över pengar från telefonen. Alltså allt han hade på telefon, alltså på sitt konto då. Sen misshandlade vi honom. Och sen så skickade vi iväg honom. Så.
Ja. Vad tänker du under tiden som den här misshandeln pågår?
Alltså jag uppmuntrar ju dem att fortsätta slå honom. För jag blir ju så arg. Jag blir helt inne i vad jag själv har matt med om. Liksom. Jag vill ha ja, mer liksom payback typ. Så jag mår ju bra. Man får ju en kick. Man känner yes, det fick du typ. Du gick rakt i min fälla. Liksom.
Mm. Och vad hände sen då? Ni skickar iväg honom. Mm. Vad gör ni efteråt?
Sen så fortsätter vi med vårt. Skrattar och säger hur bra det gick. Och det fick han och hoppas att han inte vågar göra något sånt igen. Att han tänker sig för. Ja, sen så fixar man ju ja, cannabis då. Rökte, festade och sen så letar man efter nästa rånoffer då.
Finns det inget samvetstvivel Nej. Kring det här?
Nej. Nej. När det gäller sånt är jag iskall. Faktiskt.
Hon åtalas och döms till 3 års fängelse för den här misshandeln. Det är det här straffet som hon nu avtjänar på Ystad anstalt.
Ja, det börjar med att upplåsning är klockan mellan 07.00 och 07.15. Då kommer personalen knacka på sig god morgon och låser upp dörrarna. Då går man upp, man gör sin morgonrutin, du vet, men det kommer alltid in i frukostvagn. Äter man frukost om man vill det, förbereder sig och sen så 08.50 ska man stå vid ytterdörren och gå till om du har träning, om du har skola, om du har jobb liksom. Och då går man och jobbar till typ 10.11, sen är det lunch, promenad, sen 13.25 så är det tillbaka till sysselsättningen då. Och sen så slutar vi 4:10. Min cell, den är väl typ 10 kvadratmeter stor. Jag har en separat badrum, alltså i rummet om en dörr. Så, som ett litet badrum med toalett och handfat. Och sen framför sängen har jag en hylla med en tv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Precis in till sängen då, vid huvudet, så har jag skrivbord, radio, bordslampa, ja, pennor och pysselbox och målarböcker och sånt där. Så.
Får man ha privata saker på rummen?
Ja, du får ha plattång, hårfön, CD-skivor, pennor, böcker, ja, smycken, smink. Ja.
Jag måste fråga, du ser ut som att du har ett ganska nyfärgat hår.
Ja.
Har du gjort det här på anstalten?
Ja, jag köpte 2 intensiva röda hårfärger nu i lördags och färgade.
Du har fått kompisar här.
Ja. Alltså ja, alltså jag har ju folk som jag umgås med. Men och det är verkligen folk jag tycker om. Men det kanske är bra att alltså jag är tacksam att jag lärt känna dessa människorna här. Men jag vet att vissa kan, jag kan inte ha kontakt med dem på utsidan. För att vissa kanske inte har barn och vill fortsätta leva. Men du vet, festa till det. Och, men jag kan inte det. Så jag har vissa som jag vill ha kontakt med och vissa som uppskattar att jag har just här nu.
Men som skulle kunna liksom locka dig till mer kriminalitet, tänker du?
Ja, precis. Jag måste välja. Och det är självklart att jag väljer mitt barn.
Drogerna har fortsatt att prägla Danielas liv, trots att hon försöker hålla sig undan från det. Men till och med i fängelset har det varit svårt.
Jag har ju faktiskt slagit ett återfall.
På anstalt?
Mm. Då var det en tjej som var i Subutex, ett Subutex-program då. Och då, där jag umgicks då med hon där, hon tjejen då, som fick Subutex varje dag. Och då sitter vi i min cell, eller mitt rum. Och då lägger hon fram ja, en tablett då, som hon krossar. Och jag bara tittar på henne och jag bara, kan jag ta lite liksom? För jag blev jättesugen. Jag är sån här, jag har lättare för att inte missbruka om ingen gör det framför mig. Visst har jag ju till och med varit ute och ja, folk har haft droger då. Till exempel amfetamin på en tallrik och lagt upp då linor som man kan sniffa. Då har jag faktiskt sagt nej. Men just då, jag mådde dåligt. Jag fick precis veta att min dotter inte kommer komma. Jag liksom tappade det. Så. Men jag fick lite och alltså jag mådde ju bra. Om jag får säga det, jag mådde ju jättebra. Kommer iväg till en annan värld och blir lite så här off i mitt huvud. Men ja. Men sen när jag, nästa dag så tänkte man ju efter bara nej. Och sen så tog de mig på UP.
Vad är det för något?
Urinprov. Och den visade ju det preparatet. Och ja, då fick man ju konsekvenser för det. Misskötsamhet och sånt där. Och att de kollar mig oftare då på urinprov. Men ja, så det var ju inte. Men jag gjorde inte det igen. Det var bara den gången. Och det var kanske mitt just sånt här sista gången typ.
Under den här perioden som Daniela suttit inne har hon fått flera varningar. Exempelvis när hon tog det här återfallet i sin cell. Och i början av det här programmet berättade hon ju om att hon varit isolerad under 6 veckor efter att hon slagit en personal på anstalten Hinseberg under tiden hon satt där.
Isolering är att i början så kommer du till en cell, ett litet rum, en madrass på golvet. Och sen så efter några dagar så uppgraderas du. Om du har skött dig så får du en säng, ett litet rum med en säng i mitten. Med en hård madrass och handfat och en toalett. Och du får inte gå ut. Du får gå ut 1 timme om dagen i en sån liten bur typ. Eller en liten gård. Och ja, ta promenad eller röka. Och du får ju mat. Alltså du får inte gå ut och hämta mat. Alltså jag får inte träffa andra intagna och sånt. Jag träffar bara liksom personalen då. De ger mig mat och sånt. Och sen så uppgraderas man om man sköter sig där också. Så får man en cell med tv. Och liksom ett normalare badrum, en dörr liksom. Och sen så fick jag då en vanlig cell. En vanlig som alla andra på anstalten har. Ja.
Hur är det att vara isolerad då?
Alltså just den tiden så var jag väldigt, jag gick in i en depression just för att när jag blev skickad från här från Ystad till Hinseberg då så fick jag inte träffa min dotter för det var för långt så jag tappade ju det liksom, jag tappade ju allting så jag blev jättedeprimerad så det var faktiskt skönt att vara för mig själv och mina tankar och liksom ja, slippa människor liksom men sen var det jobbigt. Jag ville ju ut och man visste inte vad som skulle hända. Vad ska hända nu? Ska jag sitta här i 1 år? För det har faktiskt hänt. Eller ska jag, hur länge ska jag vara här? Den ovissheten att inte veta vad händer nu. Men ja, jag tog det dag för dag och sa, nej men en dag så kommer jag bli skickad härifrån. Och det blev jag efter 6 veckor. Jag blev skickad direkt till Ystad. från isolering.
Hon berättar att hon under sin fängelsetid varit deprimerad för att hon inte fått träffa sin dotter som snart fyller 2. Men att hon nu, för första gången sedan förlossningen, ska få träffa henne.
Jättenervös, men jag vet att hon vet vem jag är. Vi har haft Skype till och från och så. Och jag vet ju att hon har fått en anknytning till familjehemsföräldrarna då. Och det förstår jag ju. Barn knyter ju an till dem som tar hand om barnet liksom. Så jag förstår ju det. Men jag har pratat med socialen, jag har pratat med min familj, jag har pratat med personal här. Jag har fått väldigt bra tips och att jag ska vara inställd på att hon kanske, om hon blir ledsen så kan, kanske inte gå till mig. Hon kanske kommer gå då till en av familjens föräldrarna. Men jag är taggad. Det känns bra. Det är dags nu, känner jag.
Hur lång tid har du kvar på ditt nuvarande straff?
Jag har 11 månader kvar. Men jag fick faktiskt veta det här igår. Jag kommer få vårdvistelse i slutet på året. Efter jag har gått trädgårdsutbildningen som jag ska börja med nästa vecka på måndag.
Vad betyder vårdvistelse?
Vårdvistelse betyder behandling. Och då får man en ansvarsförbindelse från socialen att de tar över betalningen för mig tills behandlingen är färdig då. Och behandlingen brukar vara på 6 månader. Så jag kommer åka dit till behandlingshemmet typ 4 månader innan min villkorliga frigivning. Och sen kommer jag stanna 2 månader extra till exempel. Och där kommer jag få behandling, vänja mig vid världen utanför få ta del av hjälp till att fortsätta vara nykter och göra drogtest och sånt där.
Ditt anrop är registrerat. Var god dröj. Your call is registered. Please wait.
Centralvakten.
Hej, vi är klara här inne.
Ja, jag ska tillkalla passet.
Hur ser du på framtiden?
Ja, framtiden. Jag har min dotter. Jag lever ett, som jag brukar kalla det, Svenssonliv. Går och jobbar, tar hand om henne, försörjer mig då på ett vanligt jobb, lagligt, betalar skatt. ja, men jag och min dotter.
Du har lyssnat på Bakom galler som görs av Susanna Histrius och mig, Alexandra Sannemalm. För ljud och form står Fredrik Nilsson. Slutmix Elin Rosenberg. Bakom galler är en exklusiv Podmi-produktion som produceras av Tredje Statsmakten Media.